Det här är en podd från Svenska Yle.
Ja, nu efter att Palmeutredningen har presenterats så ligger det ganska mycket antiklimax och besvikelse i luften, eller hur, Dan Ekholm?
Ja, det är möjligt att det var för upphåsat det här, att förväntningen var att det skulle presenteras ny teknisk bevisning. Det fanns pressuppgifter om att polisen hade, eller åklagaren hade fått tag på ett vapen. Och det här gjorde ju då att förväntningarna var enorma, att nu äntligen skulle man få ett slutgiltigt beslut. Och det blev det inte, men inte desto mindre så tycker jag att det är intressant.
Ja, absolut, det är intressant, och vi ska prata om det här. Det här är alltså nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och jag har Dan Ekholm med mig. Dan är numera ledarskribent på Vasabladet, men vi har båda på det sättet gemensamt förflutet som före detta Stockholms- och Nordenkorrespondenter. Så vi har liksom båda på många olika sätt funderat på och rapporterat om Palmemordet, den utredningen som inte kom någon vart. Men som du säger, alltså anledningen till att det ligger stor besvikelse i luften nu är ju just precis det att det fanns inget mordvapen, de har inte kunnat presentera ett mordvapen, de har ingen mera teknisk bevisning. Och några DNA-resultat nu som skulle leda fram till en klarare bevisning, så det finns inte.
Nej, precis. Men inte desto mindre så måste jag säga att jag tycker att det här var en intressant genomgång av det som har skett. Och om jag fortsätter så tycker jag att det var intressant av den anledningen. Att det blev en genomgång av det som har gjorts och det som inte har gjorts. Och det att den här utredningen var bristfällig och att Hans Holmér, som var spaningsledare då när det begav sig hos polisen, att han schabblade, så det vet vi redan från tidigare. Men att man förbisåg Skandiamannen, det vill säga Stig Engström, så här systematiskt eller hur man nu gjorde, så i och för sig, det är alltid enklare att i efterhand nu då säga vad man borde ha gjort, men det fina med den här utredningen är nu då att man fick nya utredare för några år sedan och började med att sätta sig in i det här gamla materialet och läste de här sakerna och började tänka själv och såg det i ett nytt ljus.
Ja, han gick tillbaka till brottsplatsen på ett helt annat sätt ju än vad de andra utredarna hade gjort. Och de som då eventuellt såg på Christer Petersson idag på presskonferensen, så ser ju, det är ju en väldigt timid, lite grå man. Men jag hann höra kommentarer här på Sveriges Televisions diskussion efteråt att den kritiken som han levererade mot polisens spaningsarbete och utredningsarbete därefter mordet, så den var egentligen mördande. Alltså egentligen så förklarar han det alltså totalt värdelöst, det spaningsarbete som gjordes efter mordet. Så det var ju på det sättet en förtäckt kritik, men en ganska stark sådan.
Ja, mördande var ordet om det tillåts i det här sammanhanget. Det som var intressant som jag inte hade känt till, jag har inte följt med i detalj heller hur utredningen har förlöpt tidigare och vad man har diskuterat. Men ändå att det var den här Yvonne Nieminen som var ett av de här viktigaste vittnena, och att man hade förbisett henne och tyckt att hon inte var intressant i sammanhanget.
Ja, precis. Och det är ju samma också med Stig Engström som nu då utpekas som gärningsmannen. Så han figurerade ju också en massa runt omkring utredningen, och han anmälde sig nästan frivilligt. Han tog kontakt med journalister och bad att bli intervjuad och uppträdde på mordplatsen, men han avskrevs också väldigt snabbt som misstänkt faktiskt. Så att det här är ju de stora frågetecknena som det är idag nu då pekas på och konstateras att det här var liksom då stora brister i hur det gick till. Men jag tänkte på det, Dan Ekholm, nu är det ju jättemånga då som tycker att det här ändå inte blev något svar på frågan. vem mördade Olof Palme? Och då kommer man ju till den här frågan om det här nationella traumat som vi ju brukar säga eller tala om, att det här mordet lämnade i Sverige. Hur tror du det går nu? Tror du att det nationella traumat nu är över?
Det där är ganska svårt att avgöra nu. Jag skulle säga så här. Det här traumat rivs upp igen nu i och med att frågan blev aktuell igen. Men på lång sikt så tror jag att ganska många kommer att nöja sig med chefsåklagarens bedömning i den här frågan. Det kommer alltid att finnas sådana som säger att det finns inte teknisk bevisning, och det finns det inte. Och en del kommer att tänka på att ja, men tänk på Stig Engströms anhöriga, här pekas han nu ut och han har ingen möjlighet att försvara sig och ni kan inte heller bevisa att det var han. Men ändå så tror jag att ganska många kommer att ta till sig Krista Petterssons förklaring, att det låter väldigt plausibelt det han skriver eller det han säger, och att polisen schablade då 1986 för 34 år sedan. Och jag menar, varför skulle Krista Pettersson, chefsåklagaren, kunna nu då lösa det som ingen annan har löst före honom, när de flesta är döda som var inblandade, och hitta bevis som ingen annan har hittat före honom, när det är ett spår som har kallnat. Men jag tycker att det är viktigt ändå att framhålla det där, att det var någonting som han tillförde nytt i det här. Att kunna koppla ihop gamla uppgifter och presentera dem på ett rätt trovärdigt sätt. Sen i det här skedet så skulle de ju inte hålla i en rättegång, men om Stig Engström hade levt hade man kunnat ta in honom för förhör, anhålla honom, göra husrannsakan, förhöra honom ordentligt, ta kanske DNA-spår, allt möjligt sånt här, som tvångsmedel som kunde ha varit till nytta för att utreda den här saken. Och vem vet, kanske han till och med i slutändan hade erkänt det här. När man ser på honom nu då, han då hade erbjudits, ringt polisen självmant, ringt journalister självmant och bjudit ut sig som vittne. Man ser honom där, han liksom rekonstruerar situationen för Rapports reporter vid SVT. Så med facit på honom så känns han lite narcissistisk, om jag säger så. Med risk för att nu då tala illa om en död person, men ja...
Ja, det var väldigt märkligt att se den här Stig Engström figurera i det här tv-reportaget. Men de som ju förstås har ett, ska vi säga, tolkningsföreträde när det gäller liksom att anse att det här är avslutat eller inte avslutat, så det är ju Palmes familj. Och då har ju då sönerna Palme redan hunnit uttala sig och säga då att de tycker att den här utredningen är bra, de tror att det är Stig Engström, de är besvikna över att det inte fanns mera teknisk bevisning, men de nöjer sig med det här. Så det tror jag kanske är en ganska viktig bit i sammanhanget, att faktiskt familjen nu tycker att det här är bra så här.
Absolut, det är de som är personligt berörd av den här frågan, och är det de som så att säga äger frågan. Sen var Olof Palme också en landsfader, så Sverige var, kan man säga, kanske som en familj som också kräver svar på frågan vad det var som hände med deras ledare. Men det är den biologiska familjen där i första hand som har all rätt att på något sätt definiera den här frågan och se hur de ser på den.
Ja, det är intressant att du säger att Olof Palme var en landsfader, för det var han ju på sätt och vis, men han var ju extremt kontroversiell också. Han hade ju verkligen många som hatade honom, så jag undrar i vilket ljus vi skulle minnas honom nu ifall han inte hade mördats vid så unga år ändå. Ja, svårt att säga förstås, men en kontroversiell person var han ju.
Mm. Jo, det var kanske, jag använde ordet landsfader i liksom kontexten på samma sätt som familj där då, att han var ledare för Sverige, men du har det alldeles rätt det du säger, att han var mycket, mycket kontroversiell och han splittrar svenskarna.
Ja, och det stämmer bra in på det som, för jag såg precis här Mona Sahlin uttala sig, alltså Mona Sahlin, långvarig socialdemokrat i Sverige med hög profil, före detta partiledare, som då präglades en enormt av Olof Palme. Så hon sa faktiskt det just att då på 70-talet när hon började liksom se upp till Palme, så var det enkelt, för då fanns det två sidor, det fanns höger och vänster, och det var de facto, sa hon, ganska polariserat, så att det var det och Olof Palme var ju verkligen, tog ju verkligen till storsläggan när, och skrädde just precis inte orden när han skulle beskriva sina fiender och så.
Absolut, och det är ju en av orsakerna också till att det har funnits de här konspirationsteorierna om att en var det USA som låg bakom, eller Sydafrika, eller kurderna, eller ryssarna, eller allt vad det nu har, högerextrema politiker. Det har funnits alla möjliga av de här konspirationsteorierna, för han var en splittrande person. Såväl internationellt som nationellt inom svensk politik. Jag menar, en av de sakerna som man kan komma ihåg honom för var ju till exempel de här löntagarfonderna, som var en sak som splittrade Sverige väldigt hårt, det vill säga att facket skulle få mycket mer att säga till om inom företagen, och att det var liksom en sån här delsocialisering eller delförstatligande av privata företag, och det här var någonting som väckte enorma politiska stormar i Sverige på 70-talet, tidigt 80-tal.
Ja, det var mycket som var kontroversiellt med honom. Det är också förstås att han kom från en överklassmiljö i allra högsta grad och blev sen den här arbetarledaren. Och sen en annan sak som också var intressant med honom, att fast han var stenhård i sin kritik mot USA under Vietnamkriget, så hade han faktiskt hela tiden hemliga kontakter med USA och amerikanska underrättelsetjänster för att bekämpa kommunisterna i Sverige under kalla krigets tider. Så det fanns mycket som var dubbelt här.
Ja, det stämmer. Och jag tror att han har många gånger sagt att han älskar USA, men han avskydde den amerikanska utrikespolitiken. Att det var liksom den här frihetstanken som han beundrar väldigt mycket.
Men jag tänkte ännu på det här med det här nationella traumat då. Och en viktig del i en sån här process då, som ska läka en nation från ett sånt här trauma, är ju då att man vet vad som hände. Nu finns det då, nu har då åklagaren presenterat det här och sagt att så här, det här är hans bedömning, så här gick det till, men åtal kan inte väckas för personen i fråga är död. Jag tänkte på det, Dan, du jobbar ju i Sverige som korrespondent när Anna Lind mördades, så det blev ju också ett nationellt sår som revs upp då i en hast, eller hur?
Absolut, det var den 10 september 2003 som utrikesminister Anna Lind skulle vandra in på varuhuset NK för att shoppa kläder inför en tv-debatt, och så högs hon ner av den serbiske mannen Mijailo Mijailovic på damavdelningen där på NK, och det var väldigt, det är klart, överhuvudtaget politiska mord, och särskilt när de sker i välorganiserade, trygga länder som Sverige, så är det förstås ett enormt trauma. Och det att det sker en andra gång, att Olof Palme inte hade en livvakt med sig när han gick på bio, så det, man tänkte att okej, men det kan inte få hända en gång till, att man är naiv och bara att man har det här vanlighetsidealet, att den som leder landet ska inte liksom leva något lyxliv ut och inte gå med livvakter runt om sig, utan gå på bio eller gå och shoppa kläder på NK. Så det fick sig dels en törn där, att nu hände det en gång till. Men det fina den gången, i det, allt det tragiska som skedde, var ju att man relativt snabbt, det tog några veckor, så grep man Mijailo Mijailovic, och man kunde då döma honom först i tingsrätten, då till livstidsfängelse. I hovrätten så dömdes han till rättspsykiatrisk vård, men sen i högsta domstolen så dömdes han på nytt i livstidsfängelse.
Och min känsla är ju nog den att även om alla tycker förstås att det var förfärligt tragiskt att Anna Lind blev mördad, men i och med att det fanns en skyldig som dömdes, så blev det avklarat och såret har läkt ganska långt, eller man kanske kan kalla det ett R. Så frågan är ju då hur det ska gå med Palme frågan om, mot, i ljuset av det här helt enkelt.
Ja, och det som nu sades på den här presskonferensen med chefsåklagaren, så det var det ju då att han inte håller det för troligt att det var någon större konspirationsgrupp som låg bakom det här, utan troligtvis så har den här mannen, Stig Engström, Skandiamannen, handlat ensam, men det kan man inte med säkerhet veta. Sen ska det bli intressant att få höra nu mer om det ytterligare, om det är privatspanare eller journalister eller andra som på något sätt med, i en större utsträckning lyckas kartlägga hans sociala nätverk eller vad han, och det var, jag tyckte att det var kanske lite otillfredsställande lite som tillkännagavs där.
Ja. Många frågor där. Det blev inte svar på alla frågor ändå idag, men det ger oss anledning att återkomma till frågan. Tack så jättemycket för den här pratstunden, Dan Ekholm, ledarskribent på Vasabladet numera, före detta Nordenkorrespondent. Jag heter Karin Götelid. Du har lyssnat till Nyhetspodden. Tack för att du lyssnade. Hej då!